icke mot, utan allenast för sanningen förmår vi något. God morgon, det är Radio Maranata och du har just hört ett citat direkt från Andra Korinthierbrevet, 13 kapitel. Det vill säga det sista kapitlet i Andra Korinthierbrevet. Jag läser det här verserna 8-9. Det står så: ty icke mot sanningen, utan allenast endast för sanningen förmår vi något. Och vi glädjer oss när vi är svaga, men ni är starka. Just detta bedja vi också om, att ni må allt mer fullkomnas. Man kan fundera på det här. Det är ju ganska märkligt hur aposteln uttrycker sig. Vad har han undervisat om rätt igenom det andra Korinthierbrevet? Det verkar som att han har väldiga svårigheter att vinna grekerna. På ett vis ser det ut som att han anser striden var förlorad. Han gör liksom en yttersta ansträngning, men det ska de veta att inte mot, men endast för sanningen är det lönt att kämpa. Det finns också några uttryck i Galaterbrevet. Och jag tänker då på det fjärde kapitlet i Galaterbrevet. Samma apostel skriver då på detta sätt: så har jag då blivit er ovän, därigenom att jag säger er sanningen. Sanningen söker inte bekräftelse. Hon står för sig själv. Hon, sa jag hon, den är bara vad den är och tar inget i beräkning för att vinna människors gunst. Rätt igenom Galaterbrevet handlar om att vännerna inte ska duka under för laglärarnas påtryckningar. Liksom i andra Korinthierbrevet verkar aposteln stundtals ha närmast givit upp striden. Rättfärdighetens tjänare, ja inom citationstecken, och ljusets änglar också inom citationstecken. Andra Korinthierbrevets 11 kapitel har liksom tagit hem spelet. Alltså vänskap hade upprättats på den basen att man hade accepterat vissa förebilder och vissa läror som Kristi apostel måste avslöja som åtminstone ofullständiga och bristfälliga. Nej, som lögnaktiga och falska. Och då hur frågan är vi vänner? Eller är vi inte särskilt goda vänner? Kanske bäst att inte vara särskilt goda vänner. Korset måste vara i centrum. Den korsfäste och tanken på honom. Tron på honom. Det här gör ju, och Galaterbrevet vittnar om det, att aposteln Paulus hamnar i konflikter. Och det kommer att röra sig om stora frågor faktiskt. Skulle han hedra aposteln Petrus? På vilket sätt skulle han göra det? Han borde väl hedra den främste bland apostlarna. Petrus nämns ju främst bland apostlarna, åtminstone i 2 av evangelierna. Eller 3. Eller 4. Och han kom ju på besök i samma församling som Paulus. Och just i Galaterbrevet beskriver Paulus, aposteln Paulus, deras möte. Att han måste faktiskt ta itu med Simon Petrus. På ett liknande vis som en gång Herren Jesus fick ta itu med honom och allvarligt bestraffa honom. Därför att han var alldeles för fångad av människotankar. Ett annat uttryck i Galaterbrevet, samma i Galaterbrevets 5 kapitel, ja, står det så här i 7 versen: ni började ert lopp väl. Vem har nu lagt hinder i er väg så att ni icke mer lyder sanningen? Talas om att sanningen, för sanningen skulle göra sig till ovän. Här heter det att sanningen kräver lydnad. Och sanningen kan möta hinder. Men inte sanningen här, utan det som en gång lydde sanningen. Det möter något annat som fångar deras uppmärksamhet. Det hindras. Ni begynte ert lopp väl. Ni påbörjade ert lopp väl. Vem har nu lagt hinder i er väg så att ni inte mer lyder sanningen? Liknande som tidigare. Vem har lagt hinder? Det gäller att identifiera de som gör motstånd, obstruerar. Vilket aposteln också gör. I det här fallet då så var det judiska lagkloke och deras efterföljare i församlingen. Det som vandrade i judiskt väsende. Eller som också kan översättas umgängelse eller faktiskt religion. Vi håller oss till Paulus lite till och så läser vi i Filipperbrevets fjärde kapitel i 8:e versen. För övrigt mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja allt vad dygd heter och allt som förtjänar att prisas, tänk på allt sådant. Dygd, hur översätter man det till modernt språk? Dygd, det har med styrka att göra, men det har med det goda styrka att göra. För övrigt mina bröder, vad sant är, det var det första. Vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja allt vad dygd. Vad godhetens styrka vill säga. Och allt som förtjänar att prisas. Tänk på allt sådant. Vad? Eller vilka är det? Aposteln ställer fram sig själv som ett inspirerande exempel. Det skulle kunna vara Noa. Eller Mose eller Saul. Men i alla de tre nämnda fallen finns det antingen bättre eller sämre sidor. Eller isolerade händelser som kastar sina skuggor över förebilderna. Vi läser om Noa i första Mosebok. Det står som så i kapitel 9. Efter att han hade byggt arken och blivit värden till både frälsning och dom. Till frälsning för dem som tagit sin tillflykt i arken. Till dom för hela världen, därför Gud sände den stora floden och ingen kunde överleva den på jorden utom det som befann sig i Noas ark. Och Noa står det i 9:e kapitlet i första Mosebok i 20:e vers. Noa var en åkerman och var den första som planterade en vingård, men när han drack av vinet blev han drucken. Och låg blottad i sitt tält. Och Ham, Kanans far, såg då sin faders blygd. Han låg ju blottad, naken. Och berättade det för sina båda bröder som var där utanför. Men Sem och Jafet, de båda bröderna. Bröderna var ju tre, Sem, Ham och Jafet. Och Ham hade tittat in i Noas tält och gick ut och skulle berätta för sina bröder vad han hade sett där. En skandal. Far, Noa låg där drucken och var blottad. Men Sem och Jafet tog en mantel och lade den på sina skuldror båda tillsammans och gick så baklänges in och täckte över sin faders blyg. De höll där vid sina ansikten bortvända. Så att icke såg sin faders blygd. När sedan Noa vaknade upp från ruset och fick veta vad hans yngste son hade gjort honom. Så sa han, Ja, vi ska vänta med vad han sa där. Det här är ju definitivt ingen hedervärd situation som skriften här återger. Det är ju faktiskt förnedrande för Noah, det är det ju. Då är ju frågan alltså den. Vem är värd den största heden? Noah eller sanningen? Det är klart att sanningen själv är värd större heder än till och med Noah. Annars skulle ingen någonsin få veta vad Noah gjorde utom de tre sönerna eller den närmaste kretsen. Och hör här, ingen hade heller fått veta något om den profetia som Noah frambar i detta tillstånd av svaghet. Noah är värd storhed. Vad han gjorde är värt att akta och förtjänar att prisas. Men han är inte värd en större plats eller heder eller upphöjelse än sanningen själv. Vem är världens större heden? Saul eller sanningen? Vad gjorde Saul då? Saul blev ju konung. Han hade blivit konung därför att profeten Samuel hade fått i uppdrag att smörja honom till konung. Och profeten Samuel fick vid upprepade tillfällen bege sig till konung Saul och ge honom uppdrag och även bestraffa honom. Han fick faktiskt ett uppdrag att hemsöka Amalek. I första Samuels boks 15 kapitel läser vi där. Så säger Herren Sebot i andra versen. Jag vill hemsöka Amalek för det som han gjorde mot Israel. Att han la sig i vägen för honom när han drog upp ur Egypten. Det var en händelse som vi kan läsa om. Det var Mose och Israels barn som fick uppleva det överfallet. Det blev svårt. I andra Moseboks 17 kapitel står det om det. Men vi fortsätter här i tredje versen i första Samuels boks 15 kapitel. Då säger Samuel till Saul och Herrens vägnar. Så dra nu och stad och slå Amalekiten och ge dem till spill och med allt vad de har. Och skona dem icke utan döda både män och kvinnor. Både barn och spena barn, både fäkreatur och får, både kameler och åsnor. Och gick det då? Jo, han drog iväg. Han stred och härjade. Men det heter så här i nionde versen. Saul och folket skonade Agag såg det bästa och det näst bästa av får och fäkreatur jämte lammen. Korteligen allt som var av värde, sånt ville de icke ge till spillo. All boskap däremot som var dålig och mager gav det till spillo. Och nu får Samuel ett uppdrag igen här och gå till Saul. Och när han möter Saul så hälsar Saul, konung Saul, honom med dessa ord i 13 versen. Välsignad var det du av Herren. Jag har nu fullgjort Herrens befallning. Men Samuel sa, vad är det då för ett läte av får som ljuder i mina öron? Och vad är det för ett läte av fäkreatur som jag hör? Saul svarade, från Amalekiterna har det fört dem med sig, till folket skonade det bästa av fåren och fäkreaturen för att offra det åt Herren din Gud. Men det övriga har vi givit till spillo. Då sa Samuel till Saul, håll nu upp så vill jag förkunna för dig vad Herren i natt har talat till mig. Saul sa till honom, tala. Samuel sa, se fastän du var ringa i dina egna ögon har det blivit ett huvud för Israels stammar. Herren smorde dig ju till konung över Israel och Herren sände dig åt stad och sa, gå och ge till spill och amalekiterna de synderna och strid mot dem till dess att du har förgjort dem. Varför har du då icke hört Herrens röst utan kastat dig över bytet och gjort vad ont är i Herrens ögon? Och så får Samuel frambära det här budskapet. Eftersom du har förkastat Herrens ord har Herren också förkastat dig. Så att du inte längre får vara konung över Israel. Vem är världens större heden? Heder, respekt, Saul eller sanningen? Helt klart att det är sanningen. Annars skulle vi aldrig få veta om Sauls fall. Är det just i denna fråga som församlingen, ekklesian, tiderna igenom allt för ofta har farit vilse och placerat helgonen och påvarna, eller vilka det kan vara, på en högre nivå än sanningen? Martin Luther förstod detta, liksom Mose en gång liksom såg den osynliga och inte fruktade för farao. Så fruktade inte Luther för ens påven i Rom, utan predikade det budskap han hade fått av Gud. Men inte heller Martin Luther ska förskonas från sanningen. Som vi vet så finns det allvarliga vittnen, inte minst inom döparrörelsen, som har saker om Luther att säga som vi faktiskt får se upp med och inte stänga öronen för. Sanningen är världens större heder än någon människa, hur stor och upphöjd den människan än är. Men på vilket sätt kommer sanningen till sin rätt när den bästa av människor har fått den ära som honom eller henne tillkommer? Sällan uppfattas profeten som talar sanning och Herrens vägnar vara ute annat än i ogjort väder. När händer det att det inte uppfattas som djupt olämpligt, skändligt och kränkande eller rent av skadligt när profeten bär fram sitt budskap? Lukas evangelis 4 kapitel 24 vers, så får vi höra Herren Jesus själv säga: sannerligen säger jag er, ingen profet blir i sitt fädernes land väl mottagen. Varför? Därför att till fädernes landet hör sådana traditioner, en sån historia, sådana stora och bemärkta personer, att profetens eller väckelsepredikantens budskap uppfattas som stötande. Så bör du inte tala. Usch, det är ingen ände på smädelse. Det var något som profeten Amos fick uppleva. Kan vi läsa i Amos boks 7 kapitel, verserna 10-13. Amasja, står det, prästen i Betel sände till Jerobeam, Israels konung, och lät säga: Amos förehar en sammansvärjning mot dig mitt i Israels hus. Landet kan icke härda ut med allt hans ordande. För så har Amos sagt: Jerobeam ska dö för svärd och Israel ska föras bort i fångenskap ur sitt land. Och Amasja sade till Amos: du siare, gå din väg och sök din tillflykt i Judaland. Där må du äta ditt bröd och där må du profetera. Men i Betel får du icke vidare profetera, för det är en konungslig helgedom och ett rikets tempel. Känner vi igen tongångarna från Nya Testamentet? Denne man upphör icke att tala mot Mose lag och mot denna heliga plats, sa man. Det sa man om Stefanus eller något liknande, om man sa det om Paulus. Och Paulus skrev, och vad skrev han för något? Jo, det har vi läst, Filipperbrevets 4:8, vi läser det igen. För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygdigheter och allt som förtjänar att prisas, tänk på allt sådant. Det här att tjäna Gud i församlingen, att nalkas heliga ting, ja, den helige själv, det är ju faktiskt en stor utmaning som vi möter först och främst genom evangelium. Vi som tror på Gud, som är av hednisk härkomst. När Billy Graham besökte Rumänien 1985, så var ju det landet fortfarande bakom järnridån. Och han predikade ju ganska så då, höll sig strikt till de, ska vi säga, andliga huvudsakerna i Bibeln. Och han blev ju kritiserad för att han inte hade på något vis själv velat kritisera den rumänska regeringen som förföljde de kristna och hindrade emigration och gjorde mycket annat. Och de som framförde den kritiken, det var inte bara de som följde det här från olika länder i den fria världen, utan även de rumänska kristna själva vände sig i en skrivelse till, jag tror inte bara till Billy Graham, utan till den stora kristenheten. Och skrev och lyckades på ett förunderligt sätt förena just en djup respekt för den stora evangelisten och själavinnaren som under många år hade varit verksam i evangelietjänst, och samtidigt inte dölja hur situationen var för de kristna i Rumänien och vad de led under diktaturen. Och framförde det då också på ett rakt och ärligt sätt som en kritik mot Billy Graham. För att han hade försummat att påtala detta medan han var i Rumänien. Jag tror det här var 1985. Och jag minns det här, för jag fick ta del av den här rapporten. Och jag letat efter när jag hittade den. Jag hoppas kunna ta och leta fram den. För det var en sån balans i deras sätt att framställa saker och ting. En som verkligen också berömmer Billy Graham och med stor värme faktiskt uttalas om honom, det är den tidigare amerikanske presidenten Donald Trump. Märkligt nog har ju Trump själv då hamnat i en situation där det är en väldig avvägningsfråga. Hur ska en före detta president bemötas eller behandlas? Som nu alltså är åtalad och sitter för närvarande i en rättegång med 34 åtalspunkter. Och det är en av de rättegångarna. Det är ju en väldig, och media jobbar med den här frågan och politiker jobbar med den här frågan. Och Trumps evangeliskt kristna stödtrupper sliter med den här frågan. Och ute i stora världen jobbar man med den här frågan. För att vara, eller ha varit, Amerikas president. Det är ju verkligen en ställning som förtjänar respekt. Men att samtidigt ha gjort sig skyldig till det slaget av gärningar som nu finns beskrivna i åtalen mot honom, det ska inte heller fördöljas. Och vi har andra, Putin, är ju faktiskt efterlyst av den internationella krigsdomstolen i Haag. Och det är ju frågan om inte Netanyahu ska bli det också, för krigsbrott. Dessa män som alltså är presidenter och premiärministrar. Och i den religiösa världen så har vi ju de här frågorna om pedofilprästerna. Och där kan man ju faktiskt fundera på hur pass mycket respekt förtjänar egentligen en präst. Förtjänar han så mycket respekt? Alltså om det ser ut att gå till ibland. Saker och ting bara tystas ner. Men skriften ger oss en enorm vägledning. Tänk, det var inget sådant smickrande och smilande och bugande inför makten över Herren Jesus och hans efterföljare. Nej, när det kom till konung Herodes så sa Herren själv ifrån. Han skulle ju kunna tänka på det judiska folkets sammanhållning och hålla konungen i stor ära. Men vad kallar han honom för någonting? Han kallar honom för räv. Det är stora frågor och aktuella frågor. Och jag ber om hjälp själv, och jag ber Gud att hjälpa dem som driver sanningens sak. Först och främst Jesu efterföljare i tiden. Vad vi framförallt kallade och uppmanade att göra, det är ju att se på Jesus, trons hövding och fullkomnare. I Hebreerbrevets 12:e kapitel och andra vers. Ja, tack för uppmärksamheten.